Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Den text jag valt idag, den 8:e söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi från Romarbrevets 8:e kapitel. Aposteln Paulus skriver till romarna. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Sommaren börjar närma sig sitt obönhörliga slut. En del av er kanske invänder, men sommaren har ju inte börjat än. Hur kan den då ta slut? För många innebär sommarens slut en ny start. Man kanske börjar en ny årskurs. Man kanske börjar på en ny skola. Man kanske börjar på ett nytt jobb. Även för den som egentligen inte har någon större förändring så påminner ändå sommarens slut om årstidernas ständiga växling och tidens gång. Någonting slutar och någonting annat börjar. Många människor känner ett starkt behov av att byta kurs, av att ändra inriktning, av att få en ny start. För en del så tänker man sig att nystarten ska ske den 1 januari. För då är det ett nytt år som börjar. För andra så är sommarens slut och höstens början en naturlig startpunkt. Från och med nu vill jag leva så här. Paulus talar i våran text idag om den mest omvälvande av alla nystarter. Han skriver till de kristna i Rom om att deras liv aldrig någonsin kommer att bli som det en gång var. Nu när ni är kristna, skriver han, då är det väldigt mycket som har förändrats. Egentligen allt. Han skriver till en församling som lever lite isolerade där långt västerut i Rom. De flesta kristna på den här tiden fanns i Mellanöstern och i nuvarande Turkiet. De kristna i Rom var geografiskt avlägsna och de var långt borta ifrån den missionssatsning som skedde när de kristna kastades ut ur Jerusalem i Israel. De lever omgivna av människor som är väldigt främmande inför deras tro. Och de lever också i det som uppfattas som hela världens huvudstad, Rom, imperiets vagga, imperiets knutpunkt. Paulus, han har omsorg om de här kristna för han förstår att många av dem känner skyldigheter mot och dragning till sitt gamla liv. De vill passa in bland de andra i Rom. De vill tillbe de romerska gudarna. De vill kunna tillbe kejsaren och ära honom på det sätt man förväntas göra. De känner nog en dragning till det romerska idealet. Den starke, välutbildade som drar ut i världen och besegrar de mindre utvecklade med svärdet i hand. Som försvarar imperiet mot de andra folkgrupperna. Ibland kanske det känns som vi har skyldigheter mot våran omgivning som vi egentligen inte har. Vi kanske känner skyldigheter att hålla med om saker som sägs eller uttrycks som vi vet egentligen är mot Guds vilja. Då säger Paulus, oroa dig inte för det. Ibland kanske vi känner ett starkt tryck för samhällets värderingar. Vi kanske känner att det kanske är för stötande att inte gå med på det som alla andra verkar hålla med om. Har jag verkligen rätt i det mest toleranta av samhällen att inte hålla med? Räcker Sveriges stora tolerans även för mina värderingar? Ryms även Bibelns sanning under detta toleransens paraply? Ibland kanske vi som kristna känner lite samhörighet med och lite skyldighet mot vår egen gamla natur. Den sliter och drar. Vi känner oss lockade att göra det Gud säger är synd. Vi känner att det skulle vara enklast att följa minsta motståndets lag och handla så som den människa som inte känner Gud skulle göra. Men Paulus säger nej. Ni har inga skyldigheter mot er gamla natur. Mot köttet som han kallar det. Istället säger han så har vi en skyldighet att göra det som är gott. Dels det som är gott mot Gud. Vi har en skyldighet att lära oss allt mer om vad Guds vilja är. Och att handla därefter. Även när vi kanske inte tydligt tjänar på det själva. Även när det kanske till och med är impopulärt i vår omgivning. Vi har skyldighet att göra gott mot våra medmänniskor, säger Paulus. Vi ska drivas av Guds ande, menar han. Det är inte fel att leva i världen. Många kristna har tänkt att det enda sättet att verkligen tjäna Gud helhjärtat är att stänga in sig och isolera sig. Att omge sig bara med andra kristna människor. En del har velat låsa in sig i kloster. Andra har velat bygga och bilda idealsamhällen. Då tänker man, om jag bara får positiva intryck från andra kristna, då ska jag nog kunna tjäna Gud. Men vilka är det vi behöver tjäna? Ja, men det är ju de som inte känner här. För en kristne att avskilja sig från det inom oss själva som leder åt fel håll. Så är inte den rätta vägen att isolera oss från andra. Det är just i mötet med dem som inte tror på Jesus, som vi får möjlighet att tjäna. Jesus är ju ofta lite radikal. Och han säger ju på ett ställe, om ni lånar ut pengar till dem som har råd att betala tillbaka, det är väl inget stort med det. Men om ni lånar ut pengar till dem som inte har råd att betala tillbaka, då är det en god gärning. Om ni bjuder in dem som bjuder tillbaka, vad gör ni för gott med det? Men om ni bjuder in dem som inte har möjlighet att bjuda tillbaka, då gör ni verkligen något gott. Jesus talar om att kampen mot synden, det är ingenting yttre. Där vi kan isolera oss geografiskt. Där vi kan stänga in oss och avskärma oss. Därför att kampen mot synden, det är andens verk. Och det är en inre kamp Och den striden, den får vi strida i vårt eget hjärta. Paulus talar till och med om att vi ska döda kroppens gärningar. Det är verkligen en militaristisk bild. Men så mycket strid på kniven är det ofta. Därför att även fast människor talar så mycket om nystart och kursändring, så är det ofta svårt att bryta en ovana. Att bryta med sina synder, att försöka göra något åt sin svaghet, det är mycket svårt. Hjulspåren är djupa. Idag på förmiddagen när vi körde så sa Kiki: akta dig nu för vattenplaning när du ska köra hem. Vattenplaning som man kan drabbas av när man kör bil. Det är en sån tydlig bild för det här. När man har kört tillräckligt länge i samma hjulspår, då är det så väldigt lätt att hamna där. Och det kan vara svårt att komma upp. Och vattnet samlas i hjulspåren och så tappar man fotfästet. Så är det också för människan. När vi gör någonting som är fel, då bygger vi dåliga ovanor. Men det är inte så lätt att bryta dem. När vi försöker komma upp ur hjulspåren så glider vi lätt tillbaks. Och när vi väl är där nere så är det svårt att riktigt få fäste. Paulus, han talar inte bara om det vi ska lämna bakom oss, utan han talar också om det vi ska träda in i. Han talar om att den kristne får träda in i en salig gemenskap. Och han uppmuntrar, om vi får tala modern svenska, han peppar de kristna i Rom. Han vill inte att de ska vara allt för bedrövade över att de har lämnat så mycket. Han vill inte att de ska vara för ledsna över de bekantskaper, de lojaliteter som de har varit tvungna att bryta. Utan han vill uppmuntra dem med att det de får i Kristus Jesus, det är så mycket bättre. En ny gemenskap, en andlig gemenskap, en bättre gemenskap. Paulus, han talar till dem och använder den bild som var så viktig på den här tiden och långt senare. Bilden av ett arv. Och det är därför han talar om söner, inte barn, utan just om söner. Eftersom sönerna var de som fick ärva. Att vara arvinge på den här tiden, det var att vara utvald. Och det var att ha en viss garanti här i livet. De barn som inte var arvingar hade en ovissare framtid framför sig. De kunde inte räkna med samma stöd eller hjälp på vägen. Paulus talar om att ni som tidigare var slavar, ni har nu blivit barn. Och det är en bild som romarna förstår. Därför att de vet att deras eget samhälle, det är byggt i mångt och mycket på slavarbete. En del av dem är slavar i församlingen. Andra har egna slavar. Och alla är medvetna om slavarnas betydelse, men också om deras utsatthet. Paulus säger: ni som tidigare var slavar under lagen, ni har nu blivit fria. Och han förklarar och beskriver så fint det här. Att när man tror att ens eviga salighet bygger på ens egna prestationer, då är man slav under lagen. Lagen bestämmer. Samvetets lag, samhällets lag eller den falska gudens lag. Ständigt behöver man oroa sig. Har jag gjort tillräckligt? Har jag gjort det tillräckligt bra? Och har jag gjort det tillräckligt ofta? Och så säger han: nu är ni kallade till frihet. Nu är ni kallade till frihet. Frihet är det skönsta ting, skrev en svensk skald. Men friheten kan också vara en lite skrämmande utmaning. Istället för att ha en regelbok som alltid dikterar vad jag ska göra och hur och när, så ska jag nu fatta egna beslut. Den kristna friheten kräver att jag själv värderar vad är gott i den här situationen. Vad är Guds vilja? Jag vet inte hur mycket verklighetsbakgrund det har, men en film jag såg, så var det en fånge i fängelset som drömde om friheten. Och han längtade efter att bli fri. Och han talade om att bli fri. Och sen efter 40 år i fängelset så blev han frigiven och kom ut. Och så dröjde det en vecka. Och så tog han livet av sig. Friheten för honom, den här påhittade figuren, den var för svår. Det var bekvämt med det inrutade livet i fängelset. Någon annan bestämde vad jag skulle äta. Någon annan bestämde vad jag skulle göra. Någon annan bestämde när jag skulle gå och lägga mig. Livet som fri kräver så många beslut, tyckte fången. Så är det också för de kristna. Men förhoppningsvis så kan vi hantera vår frihet mycket bättre. Paulus skriver till de kristna i Rom: ni har fått gå från rädsla till glädje. Från att leva ett liv i skräck. Duger jag? Räcker jag till? Så får nu istället ni glädjas åt Jesus har gjort. Jesus levde ett syndfritt liv för att jag inte kan. Jesus vandrade upp till korset för att jag inte vågar. Jesus tog mitt straff på sig för att jag skulle få leva i frihet. Han talar om, Paulus, att de som tidigare var långt borta nu har fått komma nära. De som på det gamla testamentets tid kunde lära känna Herren, men ändå kände ett visst avstånd. Det var ändå Israel som i första hand var egendomsfolket. De har nu fått komma nära, tack vare Jesu offer. Nu kan de också säga Abba, Fader, Pappa. De behöver inte längre vara formella. De behöver inte säga ers höghet när de ber, utan de kan säga käre far i himmelen. Han talar om arvet som nu har blivit deras. Och han jämförde lite grann med ett företag. Ni är inte bara anställda. Han använder inte det ordet. Ni är inte bara anställda. Ni är arvingar. Vi som är del av Kristi kyrka. Vi är inte bara här för att utföra ett arbete och sen få lön. Utan vi är arvingar. Vi är arvingar. Vi är del av hela Kristi kropp. När Kristi kropp lider, då kan inte vi bara säga upp oss och bli del av ett annat företag, en annan organisation. Utan då lider vi med resten av kroppen. När det är motgångar och svårt, då kan inte vi bara säga: nej, jag får testa något annat. Det här med kristendomen kanske inte var något för mig. Utan då lider vi också. Men å andra sidan, när nu vi ser att Kristi kropp, Kristi kyrka får framgång. När vi får läsa om att människor i Indien och människor i Kina kommer till tro på Jesus Kristus. Trots att det är farligt för dem att göra det. När vi läser om att de samlas till gudstjänst och läser samma bibeltexter som vi. Och ber samma böner som vi, fast på ett annat språk. Trots att de med det löper en risk att bli arresterade, fängslade, kanske avrättade. Då gläds vi med dem. Trots att vi inte tjänar någonting på det vad det gäller pengar. Arvingen, säger Paulus. Arvingen får vara med hela vägen. Arvingen får inte bara en guldklocka efter lång och trogen tjänst och en klapp på axeln. Tack ska du ha för den här tiden. Utan arvingen ska stå där när Jesus kommer tillbaka och hälsa honom välkommen. Välkommen, kära Herre. Trots sin litenhet och sina många brister så får arvingen vara med om att ta emot segerkransen. Vi är ju del av Kristi kropp. Ingen kan ta ifrån oss vårat arv. Det är förvarat åt oss i himmelriket. Även den kristne har många anledningar att göra en nystart ibland. Att ta nya tag. Att rycka upp sig. Att skärpa till sig. Det är inte fel. Vi behöver en daglig omvändelse. Men den stora kursändringen, den avgörande nystarten, den har redan skett. Den skedde när den helige ande skapade tron i våra hjärtan. Och någon fler omkastning behövs egentligen inte. Det är Gud som har stått för den. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Hjälp oss att ta till oss Pauli ord. Att vi har skyldigheter men inte mot vår gamla människa. Eller vår onda natur. Hjälp oss att istället leva efter vår nya natur. Vår nya människa. Du som har gjort så att vi drivs av din helige ande. Hjälp oss att allt mer tjäna dig. Och hjälp oss att som arvingar förtroligt be till dig. Och säga Abba, Fader, käre pappa. Vi ber i Jesu namn. Amen.